you love the Lord.
Älskar du Herren?
Amen. We're going to continue our thoughts that we were dwelling with yesterday.
Vi ska fortsätta de tankar som vi började med igår.
And I trust that in the next few services you will discern where we're coming from and what God's blessings are to be. Amen.
Jag tror att under de kommande mötena så ska du upptäcka var vi kommer ifrån och var vi kan få uppleva Guds välsignelse.
Turn with me this afternoon to the book of Judges.
Vi ska slå upp domarboken här på eftermiddagen.
In the second chapter,
andra kapitlet,
beginning at the first verse,
börjar från vers 1.
And the angel of the Lord came up from Gilgal to Bochim and said, I have made you to go up out of Egypt and have brought you unto the land which I swear unto your fathers, and I said, I will never break my covenant with you.
Och Herrens ängel kom från Gilgal upp till Bochim och han sa, jag för er upp ur Egypten och lät er komma in i det land som jag med ed hade lovat åt era fäder, och jag sa, jag ska inte bryta mitt förbund med er till evig tid.
And you shall make no league with the inhabitants of the land. You shall throw down their altars. But you have not obeyed my voice. Why have you done this?
Ni åter ska inte sluta förbund med detta lands inbyggare. Ni ska bryta ner deras altaren. Men ni har inte velat höra min röst. Vad har ni gjort?
Wherefore I also said, I will not drive them out before you, but they shall be as thorns in your sides, and their God shall be a snare unto you.
Därför säger jag nu, och jag vill inte förjaga dem för er, utan de ska tränga er i sidorna, och deras gudar ska bli er till en snara.
Let's pray.
Vi ber tillsammans.
Father, thank you for your word.
Fader, vi tackar dig för ditt ord.
Thank you for your spirit here today.
Tack för din ande här idag.
May we understand the concepts of your word today.
Ge oss nåd att förstå innehållet i ditt ord idag.
That you might teach us your way, Father.
Vi ber att du undervisar oss om dina vägar, Fader.
In Jesus' name.
Vi ber om det i Jesu namn.
Amen.
Amen.
What we're going to deal with this afternoon.
Det vi ska ta upp nu på eftermiddagen.
Yeah, I've changed it from this morning to this afternoon.
Jag har nu lärt mig att vi är på eftermiddagen när det är eftermiddag.
Finally figured out it's afternoon over here.
Jag har upptäckt det att när det säger morgon i kroppen så är det faktiskt eftermiddag här i Sverige.
But we're going to begin to deal with the concept of strongholds from the Old Testament.
Vi ska titta i Gamla testamentet och se vad man säger där om dessa fästen.
What I read to you here is an afterthought of God.
Det vi läste här är en Guds eftertanke när någonting har inträffat.
Joshua has died.
Josua har dött.
Joshua was the one who led them into the land.
Josua ledde in folket i landet.
And gave them the borders and territories that they were supposed to conquer.
Och visade dem vilka områden de skulle inta och besegra och var gränserna skulle gå.
And he had instructed them on how to do it.
Och han instruerade dem hur detta skulle gå till.
Yet we read in the scripture that they did not do this.
Men så läser vi i skriften att de gjorde inte som han hade sagt.
And when you begin to understand why they did it.
Och när man sen börjar förstå varför det gick till på det sättet.
Then you're going to understand some of our own relationship with God.
Då förstår vi lite bättre våra egna relationer till Gud.
God had made and he refers to it in this passage. God made a covenant with his people.
Gud upprättade ett förbund mellan sig själv och sitt folk.
I talked about that yesterday.
Jag talade lite om det igår.
You have a covenant with God.
Du har ett förbund med Gud.
You have a covenant with God.
Ja, just du har ett förbund.
I want you to understand that.
Jag vill att du ska förstå det.
We have a covenant relationship with God.
Vi har en förbundsrelation med Gud.
We have entered into a contract with God.
Vi har upprättat ett kontrakt med Gud.
Some people don't understand that or don't realize that.
En del människor inser inte eller förstår inte detta till fullo.
When you asked Christ to come into your life.
När du bjöd in Kristus i ditt liv.
And you surrendered to Christ.
Och du underordnade dig, överlät dig åt Kristus.
You entered into a contract or a covenant with God.
Du upprättades ett kontrakt eller ett förbund mellan dig och Gud.
And the exercise of that covenant was when you allowed yourself to be baptized.
Och ett verkställande av det här kontraktet var när du lät dig döpas.
In the Old Testament,
i gamla förbundet, gamla testamentet,
when a person entered into the covenant with God,
när en människa upprättade ett förbund med Gud,
the seal of the covenant was circumcision.
Så beseglades det genom omskärelsen.
When a father circumcised his son,
när en far omskar sin son,
then he brought that son under the covenant.
Så tog han med sin son in under förbundet.
And that child was obligated to keep the covenant of God.
Och sen var barnet förpliktigat att hålla förbundet.
God had plainly said every child that is not circumcised will not be part of the covenant.
Gud hade sagt att varje barn som inte omskärs är inte en del av mitt förbund.
Because that circumcision identified that child with the covenant of God.
Därför att omskärelsen identifierade barnet med förbundet med Gud.
So when a person gives their life to Jesus Christ,
så när en människa överlåt sitt liv till Jesus Kristus,
and we call it becoming a Christian,
vi kallar det för att bli kristen,
and you allow yourself to be baptized,
du låter dig döpas,
then you are acknowledging to God,
då erkänner du inför Gud,
that you are coming under the covenant of God,
att du ingår i hans förbund.
God has a covenant for you.
Gud har ett förbund för dig.
Now I want to spend some time on that covenant.
Jag vill ta lite tid och tala om det förbundet.
Because many people don't realize they have a covenant with God.
För det är många som inte har fattat det, att jag har ett förbund med Gud.
We're going to work our way toward this passage that we read today.
Och vi ska tala om det här och komma fram till det bibelavsnitt som vi har läst här idag.
Got a lot to say and a short time to say it today.
Jag har mycket att säga och kort tid att säga det på.
There is the covenant of the law.
Lagens förbund.
And that covenant was the seal of that covenant was circumcision.
Omskärelsen var beseglandet av det förbundet.
And many of God's people do not realize the difference between the old covenant and the new covenant.
Det är många av Guds folk som inte ser skillnaden mellan det gamla och det nya förbundet.
God has made a new covenant with us.
Gud har upprättat ett nytt förbund med oss.
In the book of Jeremiah, chapter 31.
I Jeremia 31.
God said, "I'm going to make a new covenant with my people in those
talar
days."
Talar Gud om att jag ska upprätta ett nytt förbund med mitt folk.
It will not be like the old one.
Som inte är som det gamla.
But I'll make a new covenant.
Jag ska göra ett nytt förbund.
I will take away their sins.
Jag ska ta bort deras synder.
And I will write my law in their hearts.
Och så ska jag skriva mina lagar i deras hjärtan.
And then God said, they will be my people and I'll be their God.
De ska vara mitt folk och jag ska vara deras Gud.
Remember how we talked about us being the church yesterday?
Du kommer ihåg vad vi talade om igår, att vi är församlingen.
And how the purpose of the church was for God to dwell among us.
Och syftet med församlingen är att Gud ska ha en boning och bo ibland oss.
And so we have become the temple of God.
Så vi har blivit Guds tempel.
We are the holiest of holies.
Vi är det allra heligaste.
In our heart is the holiest of holies.
I våra hjärtan så är det allra heligaste.
And God himself dwells in that holiest of holies.
Och Gud själv bor i detta allra heligaste.
And so this is the beginning of the covenant that we have with God.
Och detta är början av vårt förbund med Gud.
He said, "I'll write my law upon their heart."
Han sa, jag ska skriva mina lagar i deras hjärta.
Now, one of the greatest problems that we have as God's children.
Som Guds barn är kanske ett av de största problemen vi har.
Is not dealing with the strongholds in our lives.
Att vi inte tar itu med fästena i våra liv.
These people did not deal with the strongholds.
Dessa människor tog inte itu med fästena.
They dealt with the things that were the easiest to conquer.
De tog itu med det som var lättast att besegra.
I guess that's human nature, isn't it?
Och det är vår mänskliga natur som gör på det viset.
Do the easy stuff first.
Vi gör det lätta först.
I save the hard stuff for last.
Och så skjuter vi upp det svåra till senare tillfälle.
I've always been the opposite of that.
Men jag har alltid varit raka motsatsen.
I always like to do the hard stuff first.
Jag gillar att ta itu med det svåra först.
And I've got it over with, you know.
Och sen är jag färdig med det, behöver inte tänka på det mer.
I think when the Lord made me, he made me backwards sometimes.
Jag tror att Gud, när han skapade mig, så skapade han mig bak och fram.
Seemed to want to do everything the hard way.
Det verkar som jag vill göra allting det svåraste på det svåraste sättet.
But these people, they conquered the easy things.
Men de här människorna, de besegrade de lätta fästena.
The easy towns and the easy enemies.
De lätta städerna, de lätta fienderna.
But they did not conquer the strongholds of Canaan.
Men Kanans starka fästen besegrade de aldrig.
And when they failed to do this.
Och när de inte gjorde det, när det misslyckades.
God had warned them.
Då hade Gud varnat dem.
If you do not destroy this enemy.
Om ni inte förgör denna fiende,
the enemy will destroy you.
Så kommer fienden att förgöra er.
Many years ago I was praying.
För många år sedan när jag var i bön.
Now I have prayed since then.
Jag har naturligtvis bett flera gånger sedan dess.
But many years ago I was praying in the basement of a church.
Men det var ett tillfälle för många år sedan när jag var i bön i källaren i en kyrka.
I hadn't even started preaching yet.
Jag hade inte börjat predika där än.
But I was seeking the Lord.
Men jag sökte Herren.
And as I was praying,
medan jag bad,
God began to speak to me.
Så började Gud tala till mig.
And he told me that everything had to go.
Och han sa att du måste göra dig av med allt.
What he spoke to me,
det han talade till mig om,
was the thing that you let that in my life that if I left anything unconquered,
det var att om jag lämnade något obesegrat i mitt liv,
that it would defeat me,
så skulle jag besegras av det så småningom.
That Satan would use that thing to defeat me.
Han förklarade för mig att Satan skulle så småningom använda det för att besegra mig andligt.
And that thing has lived with me all of these years.
Och de orden han talade har levt i mitt hjärta under alla dessa år som gått sen.
And it was, I didn't understand then how biblical it really was.
Då fattade jag inte hur äkta bibliskt det egentligen var.
God had warned his people.
Gud varnade sitt folk.
If you do not defeat these things,
om ni inte besegrar dessa,
then you're going to make a covenant with them.
Då kommer ni så småningom att upprätta förbund med dem.
You're going to make a league with them.
Ni ska komma att göra ett avtal med dem.
And he said, what's going to happen is you're going to begin to serve their God.
Och det som sker sen är att ni börjar tjäna deras gudar.
And he said, they're going to become a thorn to you.
Och de kommer att tränga er i sidorna.
And they're going to trouble you.
Och ni kommer få problem med dem.
And that's exactly what happened throughout the entire history of Israel.
Och det är exakt det som skedde sen genom hela Israels historia.
The problems that seem to prevail in the whole history of Israel.
Hela Israels historia är full av ungefär liknande problem.
It goes all the way back to what they didn't do when God spoke to them.
Och det började med att de struntade att göra det Gud hade sagt till dem.
They did not conquer their enemies.
De besegrade inte sina fiender.
Now God had given them his word that they could conquer.
Gud hade gett dem sitt ord på att de kunde besegra.
But yet they, because it was difficult.
Men därför att det var svårt.
They were strong. They were a strong people.
De var en stark nation.
In fact, the Bible says, and when Israel was strong,
det står i Bibeln att när Israel var en stark nation,
then she made a league with those people.
Så gjorde hon ett avtal, ett förbund med dessa människor.
Instead of going ahead and conquering them,
istället för att gå in och besegra dem,
and taking the difficult road,
och ta den svåra vägen,
she took the easy road.
Så tog man den lätta vägen.
And afterward, these people became a snare to them.
Och sedan blev de här fienderna som en snara för Israels folk.
And we need to learn from this lesson.
Och detta är någonting som vi kan lära oss av.
It is the things that we leave unconquered.
De saker som vi lämnar obesegrade.
That Satan is going to use in our life.
Kommer Satan att använda i våra liv.
To build strongholds.
För att bygga fästen.
That will cause us not to develop as a Christian.
Som orsakar sånt som gör att vi inte kan utvecklas som kristna.
Every time that Israel prospered,
varenda gång det gick bra för Israel,
she turned away from God.
Så vände hon sig bort från Gud.
And when she turned away from God,
och när man vände bort från Gud,
God allowed her enemies to spoil her.
Tillät Gud fienden att angripa och förgöra henne.
To take away the goodness that she had.
Att beröva henne det goda hon fått.
In fact, that is the book of Job. The book of Judges.
Det är det man kan läsa ut ur domarboken.
When you read the book of Judges,
när man läser domarboken,
it's the same story over and over and over and over again.
Så är det samma historia som upprepas gång på gång på gång.
Israel prospers.
Det går bra för Israel.
She turns away from God.
Hon vänder bort från Gud.
And then God allows judgment to come.
Sen låter Gud domen komma.
And takes away her prosperity.
Tar bort hennes välstånd.
She loses her prosperity. She loses many times her land.
Hon förlorar välfärden. Många gånger förlorar hon landet.
And many times her people are taken into captivity.
Många gånger tas folket till fånga.
There are many of God's people today.
Det är många av Guds folk idag.
That cannot prosper in the spirit of God.
Som inte det går bra för i Guds ande.
Because every time they start to prosper in God.
För så snart det börjar gå bra.
The enemy comes in through one of those strongholds in their life.
Så kommer fienden in genom ett eller annat av dessa fästen som finns i livet.
And he tears down what prosperity has come in their life.
Och så bryter han ner det välstånd som Gud har byggt upp.
Now I'm not talking about financial prosperity.
Nu talar jag inte om ekonomiskt välstånd.
That's the least of my worries today.
Det är mitt minsta problem idag.
I'm talking about spiritual prosperity.
Jag talar om andligt välstånd.
I'm talking about growing in your relationship with God.
Jag talar om tillväxt i din relation till Gud.
I've been a pastor at the church that I'm at now for 25 and one half years.
I min församling där har jag varit pastor i 21 och ett halvt år.
And I've seen many people come and go.
Jag har sett många människor komma och gå.
I've seen many people begin to prosper in the Lord.
Jag har sett människor börja blomstra i Herren.
And then I would say, oh, surely this person is going to go on with God.
Och jag tänkte att den här personen kommer verkligen att gå vidare med Herren.
But yet I would know there was something in their life that was undealt with.
Men samtidigt visste jag att det fanns någonting i deras liv som inte var klart, som de inte hade tagit itu med.
I mentioned yesterday about three families that left our church.
Jag nämnde igår om tre familjer som lämnade vår församling.
And I want to say just a few things about that.
Jag vill bara säga några saker om det.
And I'm not trying to be malicious when I say this.
Och jag vill inte vara malicious.
Just I'm not trying to hurt them.
Jag säger inte det här för att tala illa om dem.
But I'm just going to tell you what the Holy Spirit revealed to me.
Men jag vill bara dela det som den helige ande uppenbarade för mig i den processen.
At the heart of the issue were three women.
Själva kärnfrågan, själva hjärtat i det problemet som uppstod var tre kvinnor.
The problem did not come from their husbands.
Problemen kom inte från deras män.
The problem came from the women.
Utan problemen kom från kvinnorna.
And each of these three women,
var en av dessa tre kvinnor,
there was something in their heart that had never been dealt with.
Det fanns något i deras hjärtan som inte hade tagits itu med.
There was a spirit of rebellion.
Det fanns en upprorisk ande.
A rebellion against God, rebellion against authority.
Uppror mot Gud, uppror mot auktoritet.
And I had known it was there for a long time.
Och jag hade känt igen detta och sett det där under en lång tid.
And I thought perhaps as they grew,
och jag tänkte så här att om de bara får växa till,
that they would overcome this thing,
så kommer de att övervinna detta.
But they did not overcome it.
Men det gjorde de inte.
One woman, that rebellion in her life caused her to get a divorce.
En av kvinnorna hade ett uppror i sitt liv som fick henne att ansöka om skilsmässa.
And I won't go through the history of these people.
Och jag tänker inte gå igenom detaljerna i deras historia.
Just needless to say that what I saw was the cause of what happened.
Men jag behöver bara säga det att det jag hade upplevt, det var själva upphovet till det som sen hände.
It was nothing more than pure rebellion.
Det var bara ren och skär upphoriskhet.
Rebellion against the leadership of the Spirit of God.
Upphoriskhet mot Guds ledarskap.
But you know, you cannot manifest rebellion against God.
Men man kan inte manifestera upproriskhet mot Gud
without manifesting rebellion against the people that God is using to lead you.
Utan att samtidigt vara upprorisk mot de människor som Gud har valt att leda dig.
And so that rebellion was aimed at me.
Så upproret, det riktades mot mig.
Now, what I'm driving at.
Och det jag är ute efter.
I saw these people grow spiritually.
Jag såg de här människorna växa andligt.
For a number of years I saw them growing and growing.
Under flera år så såg jag dem växa och växa.
But there were some things in their life that they were not willing to deal with.
Men det fanns några saker i deras liv som de inte var villiga att ta itu med.
There was a rebellion deep within.
Det fanns ett uppror djupt i deras hjärta.
And I could see that God was bringing them to that place.
Och jag kunde se hur Gud förde dem till en punkt.
That they were going to have to deal with that rebellion.
Där de var tvungna att börja ta itu med upproret.
In fact, I had told my wife about it.
Faktum är att jag redan innan hade delat det här med min hustru.
And it wasn't long after this.
Och det dröjde inte länge efter det jag hade sagt det till henne.
That they chose their rebellion rather than the way of the Spirit of God.
Då de här människorna valde upprorets väg istället för Guds andes väg.
And when they did, they damaged the church and damaged themselves.
Och när de gjorde detta så skadade de både Guds församling och sig själva andligt.
Now this is the thing I'm talking about.
Och det är detta jag pratar om.
I have seen people grow in the Spirit of God.
Jag har sett människor växa i Guds ande.
And then the next thing I know, they fall.
Och i nästa stund så ser jag dem falla.
In fact, I told my wife one time.
Jag sa så här till min fru en gång.
I said I'm not gonna brag on anybody anymore.
Jag ska inte skryta för någon längre.
You know, her and I have a lot of conversations.
Min fru och jag pratar mycket.
And I would tell her, I say, have you noticed how so and so is doing?
Jag brukade säga, kolla in vad Gud gör den och den människans
liv. They're really growing.
De växer verkligen i Herren.
And the next Sunday.
Och så nästa söndag.
They would do something crazy, you know.
Så gjorde de något tokigt.
Here they were growing.
Här växte de.
And then something would happen to pull them down.
Så plötsligt hände någonting som bara drog ner alltihopa.
And when I begin to look at the situation.
Och när jag började se in i situationen.
I realized
something. Så insåg jag någonting.
That they were being pulled down.
Att de drogs ner.
Because there was something in their life.
På grund av någonting som fanns i deras liv.
Where Satan had a hold.
Där Satan hade ett grepp.
He had a grip in their life there.
Han hade ett tag i deras liv.
And he used it when it was to his best advantage.
Han tog vara på det bästa tillfället som kunde vara till nytta för honom.
When they really started growing.
När de verkligen började växa.
Then he just pulled the rug out from under them.
Då sparkade han undan stolen under deras fötter.
And down they go.
Och så föll de.
Now that's the way Satan does things.
Så gör Satan.
So we have to understand that God desires to deal with strongholds.
Så vi måste förstå att Gud längtar efter att få ta itu med fästena i våra liv.
And I'm going to mention a number of strongholds.
Jag ska namnge och peka ut många olika fästen.
As we go along in this teaching, I'm going to share with you many areas in which Satan can build strongholds.
Så ska jag visa på många olika områden där fienden kan bygga fästen.
One of the first that we're going to deal with today.
Ett av de första områdena som vi ska ta itu med idag.
Is the stronghold of legalism.
Det är lagiskhetens fäste.
How many of you know what legalism is?
Hur många här vet vad lagiskhet är?
We know what it is.
Ja, jag tror vi vet vad det är.
But how do we really know that we're free from it?
Men är vi verkligen medvetna om att är vi fria från detta och är vi medvetna om det?
We'll find out whether we're free from it or not.
Jag tycker vi ska ta reda på om vi verkligen är fria från det eller inte.
As we begin to study this today.
När vi börjar studera detta då.
I taught something on this many years ago.
För många år sedan hade jag en undervisning om detta.
And I want to revive it for this message.
Och jag ska ta upp den undervisningen igen fast jag har fräschat upp den.
In the book of Jude.
I Judabrev.
In verse 11.
Vers 11.
The Bible talks about three men.
Så det talas om tre män.
It talks about Cain.
Det står om Cain.
And Balaam.
Och Bileam.
And Korah.
Och Korah.
And he tells us not to go after the way of Cain.
Och han säger att gå inte Kains väg.
Nor the error of Balaam.
Eller gå inte in i Bileams villfarelse.
Nor the gainsaying of Korah.
Eller Korahs upproriskhet.
Now these three men represent something.
De här tre männen representerar någonting.
There are three basic Hebrew words for sin.
Det finns tre grundläggande ord på hebreiska för synd.
Now get that in your mind.
Och det kan du komma ihåg det här.
There are three basic Hebrew words.
Tre grundläggande hebreiska ord.
Now there are several derivatives of those words.
Ur de här tre grundorden har man sedan skapat flera ord.
But there are three basic concepts of sin.
Men det finns tre rötter, tre grundord för synd.
And these men,
och de här männen,
that we mentioned here,
som vi har nämnt här,
are the personification of those three Hebrew words.
Personifierar de här tre hebreiska orden.
So if we understand them,
så om vi förstår dem,
we can understand what those words literally mean.
Så förstår vi bokstavligen vad dessa orden betyder.
And Cain is the spirit of legalism.
Kain, han representerar lagiskhetens ande.
We've already mentioned Cain just a little bit.
Vi har redan nämnt igår lite grann om Kain.
About how that God accepted the offering of Abel and yet rejected the offering of Cain.
Hur Gud förkastade Kains offer medan han accepterade Abels offer.
Abel brought his offering by faith.
Abel, han offrade i tro.
He had shed the blood of an innocent animal.
Han hade utgjutit ett blod av ett oskyldigt djur.
That belonged to him.
Ett djur som tillhörde honom.
If you've ever studied the sacrifices of the testaments.
Om man någon gång har studerat vad man kan läsa om offer i Bibeln.
When a man brought a sacrifice to God.
När en människa kom med ett offer till Herren.
It had to be something that was his.
Så måste det vara någonting han ägde.
Whenever the angel of God came to Jerusalem.
När Guds ängel besökte Jerusalem.
The destroying angel came to Jerusalem.
När fördärvaren ängeln kom
during
till Jerusalem.
The time of David.
Under Davids tid.
The angel of God stopped at the threshing floor of Onan.
Så stannade ängeln vid Ornans tröskplats.
And David built an altar there.
Där byggde David ett altare.
And offered a sacrifice to God.
Och offrade åt Gud.
Now, the man that owned this place,
mannen som ägde platsen,
he was going to just give it to David.
Han ville ge den till David.
And you remember what David said?
Och kommer du ihåg vad David sa?
He said, I will not offer unto God something that cost me nothing.
Han sa, jag vill inte offra något åt Gud som inte har kostat mig någonting.
You had to give something that was of yourself.
Man måste ge någonting som var av ditt eget.
And so Cain brought of the fruit of the ground.
Så Kain han kom med markens frukt och bar fram till Gud.
But Abel offered one of his little lambs.
Men Abel erbjöd Gud ett av sina lamm.
He shed the blood of that lamb.
Han slaktade lammet och utgjöt blodet.
And then he burned it as a burnt offering unto God.
Sen brände han det som ett brännoffer till Herren.
And he brought his offering by faith.
Han kom genom tro med sitt offer.
He was trusting that God would receive the innocent life for the guilty life.
Han förtröstade på att han skulle ta emot det oskyldiga livet som ersättning för det skyldiga, syndiga livet.
And so we see that God did that.
Så vi ser att Gud gjorde det.
Now I've got something that I want you to think about.
Jag har någonting som jag vill att du ska tänka på.
Do you think that Abel did this just because it was a good idea?
Tror du att Abel gjorde det här bara för att han hade fått en god idé?
Do you think that Abel offered this sacrifice he just was lucky? Do you think he
Eller
was just lucky?
Eller tror du det bara var en lyckträff?
I don't think so.
Nej, jag tror inte det.
You see, in all offerings there's something that's significant.
I alla offer finns någonting som är betydelsefullt.
The offerings that please God.
Offer som behagar Gud.
Remind him of his son Jesus Christ.
Påminna Herren om hans son Jesus Kristus.
And if you study every offering in the Bible.
Om du studerar varje offer i Bibeln.
That God accepted.
Som Gud accepterade.
You will always find that it will remind you somehow of Jesus Christ.
Så ska du finna att det alltid påminner på något sätt om Jesus Kristus.
God had been talking to these men.
Gud hade talat till dessa män.
And Abel had perhaps heard God talk about the lamb of God who was to come.
Och kanske Abel hade hört Herren tala om Guds lamm som skulle komma.
Now we're speculating, yes.
Ja, vi spekulerar lite här.
But there was a reason that Abel offered that lamb.
Men det fanns ett skäl till att Abel offrade lammet.
He knew what God wanted.
Han visste vad Gud ville ha.
You see, in true sacrifice.
Ett sant offer.
You bring to God that which God wants.
Är att du bär fram till Gud det han vill ha.
Not the thing that you want.
Inte det du vill ha.
Abel offered the thing to God that pleased God.
Abel bar fram det som behagade Gud.
Cain offered unto God the thing that pleased Cain.
Kain bar fram det som behagade Kain.
And that's the difference.
Och det är skillnaden.
If you want to bring an offering to God,
om du vill bära fram ett offer till Gud,
then you need to know what God wants.
Så måste du veta vad Gud vill ha.
You know, I remember one morning many years ago.
Jag kommer ihåg en morgon för många år sedan.
I had got ready for church.
Jag hade gjort mig färdig för att gå till kyrkan.
And I was praying.
Och jag bad.
And I said, Lord, what do you want me to do now?
Och då jag frågade Herre, vad vill du att jag ska göra nu?
You want me to pray and read, or what do you want me to do?
Vill du att jag ska be eller läsa, eller vad vill du att jag ska göra?
And the Lord spoke to me.
Och Herren talade till mig.
He said, do the dishes.
Du ska diska, sa han.
That didn't sound very spiritual.
Det lät inte så andligt, tyckte jag.
But I knew it was God.
Men jag visste att det var Gud.
So I did the dishes.
Så jag diskade.
Then I went back and I said, okay, God, I'm finished.
Så sa jag, okej, här nu har jag diskat, när jag är färdig.
What do you want me to do now?
Vad vill du att jag ska göra här?
You want me to pray?
Ska vi be?
Read the Bible?
Läsa Bibeln?
Write some notes?
Skriva lite anteckningar?
No, why don't you clean the bedroom?
Nej, så här, städa sovrummet.
Make the bed.
Bädda sängen.
Again, I thought that doesn't sound very spiritual.
Jag tänkte, men kära någon, det låter inte speciellt andligt det här.
Okay, God.
Men okej, Gud.
I went and done that.
Ja, jag gjorde som Herren sa till mig.
Well, my wife was in the bathroom all this time.
Under hela tiden så var min fru i badrummet.
Putting on her face.
Och satte på sig sitt ansikte.
You know, it's really something when you wake up in the morning, isn't it, fellas?
Det är verkligen händer grejer när man vaknar på morgonen.
You wake up with a person who has no face.
Du vaknar tillsammans med en kvinna som inte har något ansikte.
Then they have to go in the bathroom and put their face on.
Och sen går de in i badrummet och tar på ansiktet.
Well, she was putting on her face.
Ja, hon var där och satte på sig ansiktet.
And it must have been a very long face.
Och det måste ha varit ett långt ansikte.
Took a long time.
För det tog lång tid.
But anyway, she
came out. Så kom hon ut.
And she saw that the bed was made.
Och så såg hon att sängen var bäddad.
And then when she walked out into the kitchen, she saw the dishes were done.
Och sen kom hon ut i köket och såg att disken var diskad.
She came over to me.
Sen kom hon fram till mig.
And she just started hugging on me.
Och så började hon krama mig.
And she said, "You know, this has really ministered to me."
Vet du, sa hon, att det här har verkligen betjänat mig.
Now listen to me.
Lyssna.
She said, "This has ministered to me."
Detta har betjänat mig. Det har
God had used that.
Gud hade använt det.
To minister to her.
För att betjäna henne.
Now I can't explain it to you.
Jag kan inte förklara det för dig.
Except that's what she told me.
Det är bara det hon berättade för
that
mig.
It just blessed. She was so blessed.
Att hon blev så välsignad.
And she really felt the love of God.
Hon upplevde Guds kärlek komma in i.
It ministered to her.
Och Herrens kärlek betjänade henne.
Now you see, our idea of a sacrifice and God's idea of a sacrifice can be different things.
Du vet att det kan vara skillnad på Guds uppfattning om vad som är ett offer och vår tanke om vad vi ska offra.
Are you hearing me?
Förstår du?
Amen. You give unto God that which pleases him.
Nej, vi ger till Gud det som är behagligt för honom.
Not that which pleases you.
Inte det som vi tycker är välbehagligt.
Cain was so proud of what he had done.
Cain var så stolt över det han hade åstadkommit.
I grew some. Now you're not going to believe this, but it's all right.
Ni kommer kanske inte tro mig när jag säger följande, men det är okej.
You know, everything grows bigger in America.
Allting blir större i EU. Allting som växer blir större i USA.
I grew some tomatoes one time.
Jag odlade tomater.
That weighed more than a kilo.
Som vägde, varje tomat vägde mer än ett kilo.
And I have a picture of them.
Och jag har bild på dem.
Each one of these tomatoes.
Varje tomat
weighed more than a kilo.
Vägde mer än ett kilo.
And I was so proud of them.
Och jag var så stolt över de här tomaterna.
I took a picture of them.
Jag tog foto på dem.
My daughter's holding one and my niece is holding the other one.
Min dotter håller en och hennes kusin håller en annan.
I had a special kind of tomato plant.
Jag hade en speciell sorts tomatplanta.
And I did special things to the plant.
Och jag odlade dem på ett speciellt sätt.
And grew these really large tomatoes.
Och fick de här fantastiskt stora tomaterna.
And I was so proud of them.
Och jag var så stolt över vad jag åstadkommit.
And I grew some really large watermelons.
Och sen odlade jag några jättestora vattenmeloner.
That were over a meter long.
Som var över en meter långa.
It's true.
Det är sant. Det är sant.
And you know, I know what it's like to grow things.
Jag vet vad det innebär att odla någonting.
I love to grow things.
Jag älskar att odla.
And when I get something, grow something that's really big, you know.
Och när jag lyckas odla någonting som är riktigt stort.
I say, look what I've done.
Så säger jag, kolla in vad jag har gjort.
My work and my labor and my toil has done this.
Det är mitt arbete, mina ansträngningar, min kunskap har gjort det här.
This is the fruit of my labor.
Det här är frukt från mitt arbete.
And I know how Cain felt.
Så jag förstår precis hur Cain kände det.
And Cain brought his offering unto God.
Och Cain, han kom med sitt offer till Herren.
And he expected God to look at that.
Och han förväntade sig att Gud skulle titta på det.
And to say, Cain, you have really worked hard on this.
Och att Gud skulle säga, men Cain, du har verkligen arbetat hårt med detta.
And that's wonderful, Cain.
Det är ju fantastiskt, Cain.
Oh, I'm just going to accept you.
Jag accepterar dig.
But God didn't. He rejected him.
Det gjorde Gud inte. Han förkastade det här offret.
I said yesterday and I want to reiterate.
Jag sa det igår. Jag säger det gärna igen.
That God had to reject Cain's offering.
Gud var tvungen att förkasta Cains offer.
It is the very first lesson of the Bible.
Det är den första erfarenheten vi lär oss i Bibeln.
That man cannot be accepted by God by his works.
Att människan inte kan bli välbehaglig för Gud genom egna gärningar.
Cain's way was the wrong way.
Cains väg var fel väg.
Abel's way was the right way.
Abels väg var den rätta vägen.
When Abel offered his sacrifice,
när Abel offrade sitt offer,
the biblical concept of substitution became a reality.
Så blev den bibliska principen om ersättningsoffer en verklighet.
How many of you know that Jesus was your substitute?
Hur många här vet att Jesus ersatte dig i ett ställföreträdande lidande?
He was your substitute.
Han fick lida det du skulle få lida.
You should have died on the cross.
Han ersatte dig så att du slapp dö på korset.
You should have died for your sin.
Du skulle dött på korset för dina synder.
You are the one that was guilty.
Du är den som är skyldig.
But Isaiah prophesied.
Men Jesaja profeterade.
He was wounded for our transgressions.
Han blev sårad för våra överträdelser.
He was bruised for our iniquities.
Han blev sårad för våra överträdelser.
And the chastisement of our peace was upon him.
Och vad säger mamma? Vad står det? Va? Näpsten blev lagt på honom.
And with his stripes we are healed.
Och genom hans sår blev vi helade.
He was our substitute.
Han blev vår ersättare.
Just as Abel's lamb was the substitute for Abel.
Precis som Abels lamm var ersättare för Abel själv.
And we have two lessons here.
Det är två saker vi lär oss här.
We have the way of faith.
Vi har trons väg.
And we have the way of works.
Och vi har gärningarnas väg.
And when a person tries to approach God by what he does,
när en människa försöker nalkas Gud och komma till Herren genom det han har gjort,
then that is called legalism.
Då kallas det för lagiskhet.
Because you feel like that you have done something according to the law.
Därför att du upplever att nu har jag gjort någonting som krävs av lagen.
You have kept the law of God.
Du har hållit Guds lag.
Therefore you are justified.
Därför är du rättfärdigad.
Did you know the law makes that promise?
Det vet du att lagen lovar detta.
The law promises that every man that keeps the law shall live by it.
Det står det att den som vill hålla lagen ska leva genom den.
Now what does that mean?
Och vad innebär det?
God is saying if you will keep the law,
Gud säger att om du håller lagen,
I will give you eternal life.
Så kommer jag ge dig evigt liv.
That's the promise of the law.
Det är lagens löfte.
But unfortunately, no one could ever keep it.
Men olyckligtvis så kunde ingen hålla lagen.
And we found out yesterday why.
Och vi upptäckte igår varför.
The law was not made or created to show me how righteous I was.
Lagen har inte skapats eller getts för att jag ska kunna bli rättfärdig genom den.
The law was created to show me how far I was from God.
Utan för att visa mig hur långt borta jag är från Gud.
I had not known sin except the law said thou shalt not do this or thou shalt not do that.
Om inte lagen hade sagt du ska inte göra det, du ska inte göra det, så hade jag inte vetat vad synd är.
And it seemed like everything that I want to do, you can't do it.
Och det verkar som om allt jag egentligen vill göra, det får man inte göra.
Because God says if you do that,
därför att Gud säger att om du gör det,
you can't have my presence.
Så kan du inte få uppleva min närvaro.
And you see, Israel received the law.
Israel tog emot lagen.
And she tried to keep the law.
Hon försökte hålla lagen.
But she never realized the purpose of the law.
Hon upptäckte aldrig syftet med lagen.
Now God said I'm going to make a different covenant.
Så Gud sa jag ska göra ett nytt förbund, ett annorlunda.
It's not going to be like the first.
Ska inte se ut som det första.
Now the purpose of the first law was to bring us to death.
Det första lagens syfte var att leda oss till döds.
The curse of the law,
lagens förbannelse,
was the soul that sinneth, it shall die.
Var att den själ som syndar ska dö.
So Paul calls the law the ministry of death.
Så Paulus kallar det för lagens tjänst, för dödens tjänst.
And by the law of God,
och genom Guds lag,
there's not one person justified.
Blir ingen människa rättfärdig.
By the law of God we should all die.
Med genom Guds lag så dör vi alla.
And not have life.
Och vi kan inte få liv.
So we see that we cannot approach God by the law.
Så genom lagen ser vi att vi kan inte komma till Gud.
So God says I'm going to make a new law.
Så Gud sa jag ska göra en ny lag.
A new covenant.
Ett nytt förbund.
It's going to be different than the old covenant.
Som är väldigt annorlunda än det gamla.
Now let's look at the old covenant for just a minute.
Vi tittar på det gamla förbundet bara för ett ögonblick.
The old covenant was made on tablets of law.
Det gamla förbundet skrevs på stentavlor.
When Moses received the law,
när Mose fick lagen,
it was written on stone, wasn't it?
Så var det skrivet på stentavlor.
God cut stone out of the mountain and gave it to him.
Gud skar ut sten ur berget och gav till Mose.
Moses was on a mountain of stone.
Mose var uppe på ett berg av sten.
That nothing lived on.
Inget kunde leva av denna sten.
Now think about it.
Tänk på det.
And if you violated the law,
om man bröt mot lagen,
the penalty,
så var straffet,
was you were stoned to death.
Att man stenades till döds.
Isn't that right?
Det stämmer.
The church that was built out of the law,
församlingen som skulle byggas utifrån lagen,
was built out of stone, wasn't it?
Byggdes av sten.
Hello? God said the reason he did all of this,
och anledningen till att han gjorde allt det förklarar Gud själv.
He said my people have a stony heart.
Det beror på att mitt folk har ett stenhjärta.
I think God tried to tell us something.
Jag tror att Gud försöker säga någonting till oss genom detta.
Amen. This thing is dead as stone. Amen.
Det här är dött som sten, eller hur?
But the new covenant is different.
Men det nya förbundet är annorlunda.
And reason I'm spending so much time on this.
Och anledningen till att jag tar så mycket tid med detta.
I want to expose a stronghold.
Det är att jag vill avslöja ett fäste
that is in many people's lives.
Som finns i många människors liv.
Because we do not understand the difference between the old covenant.
För vi förstår inte skillnaden mellan det gamla förbundet och det nya.
Halleluja.
Prisad vare Herren.
The new covenant.
Det nya förbundet.
Now let's read it. I'm going to read it the way that we have interpreted it today. Is that all right?
Jag ska läsa det nya förbundet på det sätt som vi har tolkat det idag.
And when I say this, it's gonna go right over some of you, but hold on, maybe you'll catch it.
När jag säger det så kanske det går övergår ditt förstånd eller går förbi, men ge inte upp, för jag tror att du kommer få tag i det i alla fall.
I'll make a new covenant with my people.
Gud sa, jag ska göra ett nytt förbund med mitt folk.
Not like the one on stone.
Inte som det gamla som skrevs på sten.
I'm gonna write it on paper.
Utan jag ska skriva det på papper.
Hello? He didn't say that, did he?
Han sa inte så, eller hur?
He said I'm going to write it in your heart, didn't he?
Nej, han sa jag ska skriva det i ditt hjärta.
But we think he wrote it on paper.
Men vi tror att han har skrivit det på papper.
And so God said.
Så Gud sa.
The old law was too hard to keep.
Den gamla lagen var allt för svår att hålla.
I'm just going to give you one that's easier to keep.
Nej, jag ska ge en som är lättare att hålla.
No, he didn't say that.
Nej, det sa han inte heller.
You see, let me approach the problem like Paul did.
Jag ska angripa problemet på samma sätt som Paulus gjorde.
We're all familiar with divorce and remarriage, aren't we?
Vi är alla bekanta med problematiken kring skilsmässa och omgifte, eller hur?
Paul says that we were married to the law.
Paulus säger så här att vi är gifta med lagen.
That the law was our husband.
Att lagen är vår hustru eller make.
That's what he said, no?
Det var det han sa.
He said, but then we died.
Men så har vi dött.
The law didn't die, we died.
Lagen dog inte, vi dog.
And we were raised again.
Och så uppväcktes vi på nytt.
With a new life.
Med ett nytt liv.
That we might belong to another.
För att vi ska kunna tillhöra någon annan.
Even to Jesus Christ.
Vi tillhör Jesus Kristus.
But here's the problem.
Men så har vi då ett problem.
We still think we're married to the law.
Vi tror att vi fortfarande är gifta med lagen.
We know that we have Christ.
Vi vet att vi har Kristus.
But we still feel like we're married to the law.
Men det känns precis som vi fortfarande är gifta med lagen.
And we find ourselves trying to serve two masters.
Och så är det som om vi försöker tjäna två herrar.
And we do not understand the concepts of the new covenant.
Och så förstår vi inte riktigt det nya förbundets innebörd.
Now, in the old covenant there was a law.
Det fanns en lag i det gamla förbundet.
Not just 10.
Inte bara 10 bud.
When some people think about the law,
en del människor tänker så här på lagen.
They think of the 10 commandments.
De tänker på 10 Guds bud.
That was just the beginning of the law.
Men det var bara början av lagen.
There are not just 10 laws.
Det är inte bara 10 lagar.
There are 600.
Det finns 600.
There are 600 laws and ordinances.
Det finns 600 lagar och föreskrifter.
When the Hebrew people tried to interpret the law.
När det judiska folket försökte tolka lagen.
You know, there was a law about the Sabbath day.
Till exempel så fanns det en lag om sabbaten.
Well, they made laws about the Sabbath.
Ja, då skrev de föreskrifter om sabbaten.
There were 200 laws about the Sabbath day.
Man skrev 200 föreskrifter bara om sabbaten.
I mean ridiculous things.
Många löjliga saker.
You have read in the New Testament about a Sabbath day's journey.
Ni har läst i Nya testamentet att det står föreskrivet hur man får resa på sabbaten.
A Sabbath day's journey was a third of a mile.
Man fick resa en tredjedels mil eller.
That's as far as you could walk on a Sabbath day.
Det är ungefär så långt man var tillåten att gå på en sabbat.
But if you put a rope around the block that you lived on.
Men om man band ett rep och tog ett rep och band runt kvarteret man bodde i.
If you took the rope and tied it to your door.
Om du tog ett rep och så knöt du fast det vid din dörr.
And extended that rope to the end of the block, the corner.
Och tog med det repet så att det nådde ända till slutet på kvarteret.
You could go a third of a mile from the end of the rope.
Så kunde du gå den här milen från där repet slutade.
And there's a lot of silly things like that.
Massa sån här löjliga påhitt som de kom på.
But you see, the law became so intricate that no man could keep it.
Till slut hade man jobbat så mycket med lagen och kommit på så mycket regler så att ingen människa kunde förstå det eller hålla dem.
As I said yesterday, if you keep it outwardly, you still break it inwardly.
Precis som jag sa igår, att även om du skulle kunna hålla alla reglerna i dina yttre gärningar så skulle du bryta det i ditt hjärta.
And so God meant the law to bring death.
Så Guds syfte med lagen, det var att föra in död.
And then he gave us a new law.
Och så gav han oss en ny lag.
How many of you know what the new law is?
Hur många av er vet vad den nya lagen är?
Is it the New Testament?
Är det nya förbundet?
You see, that's where most of us miss it.
Det där många av oss går fel.
If we're going to keep the new covenant,
om vi ska hålla det nya förbundet,
well then that must be the new Testament.
Så måste det vara Nya Testamentet.
I must obey the word of God.
Jag måste lyda Guds ord.
In the New Testament.
I Nya Testamentet.
I read things in the New Testament.
Jag läser Nya Testamentet.
And I'm going to obey them.
Och så lyder jag vad som står där.
You're right back where you started.
Men då är man tillbaka till punkt ett där man började.
You've just traded one law for another.
Du har bara bytt ut en lag mot en ny lag.
You're trying to use the New Testament the way that Jews used the Old Testament.
Du försöker använda Nya Testamentet på samma sätt som judarna använde det gamla.
You are trying to make yourself righteous.
Du försöker att åstadkomma din egen rättfärdighet.
I got news for you.
Och då har jag nyheter till dig.
You cannot make yourself righteous.
Du kan inte göra dig själv rättfärdig.
It is impossible to make yourself righteous.
Detta är helt omöjligt.
If you strive all of your life, you will never make yourself righteous.
Jobba hela ditt liv så kommer du aldrig att lyckas med att bli rättfärdig.
And even if you did, God could not accept it.
Och även om du skulle lyckas så kan Gud fortfarande inte acceptera det.
Because then it would be an earned righteousness.
Därför att det vore en förtjänt, självförtjänt rättfärdighet.
There is only one righteousness that God accepts.
Och det finns bara en rättfärdighet som Gud accepterar.
And that is the righteousness of his son.
Och det är hans sons rättfärdighet.
Halleluja. 2 Corinthians the 5th chapter in the last verse.
Andra Korinthierbrevet 5 sista versen.
It says that he that knew no sin became sin.
Han som inte visste av synd blev till synd.
That we might be made the righteousness of God in him.
För att vi i honom skulle bli till rättfärdighet för Gud.
There is only one righteousness that God receives.
Det finns bara en rättfärdighet som Gud tar emot.
And that is the righteousness of Jesus Christ.
Och det är Jesu Kristi rättfärdighet.
When you come to stand before God,
när du kommer och står inför Herren,
don't you start telling God, I went to church for 40 years.
Så hjälper det inte att du börjar förklara för Gud hur många gånger du har gått på gudstjänst.
And I gave in the offerings.
Hur mycket du har gett i offer.
And I was a member of this committee and that committee.
Och hur många kommittéer och styrelser du har varit medlem i.
And I was nice to the poor.
Och hur mycket du har varit barmhärtig mot de fattiga.
All those kind of things.
Och alla slags goda gärningar.
Because God cannot receive you by that.
Därför att Gud kan inte ta emot dig genom allt det du har gjort.
The only righteousness that God accepts is that of his son.
Den enda rättfärdighet som Gud kan acceptera är den som kommer genom hans son.
Halleluja.
Prisad vare Jesus.
We can never make ourselves righteous.
Vi kan aldrig göra oss själva rättfärdiga.
You must understand that.
Det måste du förstå.
The new covenant is not a set of rules.
Det nya förbundet är inte ett regelsystem.
Should I say it again?
Jag kan upprepa det.
The new covenant is not a thou shalt and thou shalt not.
Det nya förbundet, den nya lagen, det är inte ett du skall inte och du skall.
The new covenant is something far greater.
Det är någonting mycket större.
The new covenant is a life.
Det nya förbundet är ett liv.
Not just any life.
Inte bara vilket liv som helst.
The new covenant is his life.
Utan hans liv.
Halleluja.
Herrens liv.
The new covenant is his life that's come to live within us.
Det nya förbundet är hans liv som börjar leva i oss.
Halleluja. No wonder Paul writes Romans chapter 8 verse 1.
Inte undra på att Paulus skriver så här i Romarbrevet 8:1.
There is therefore now no condemnation.
Det finns därför nu ingen fördömelse för de som är i Kristus Jesus.
To those who are in Christ Jesus.
För de som är i Kristus Jesus.
Who walk not after the flesh but after the spirit.
De som inte lever efter köttet utan vandrar i anden.
Halleluja. Oh. Verse 2.
Den andra versen.
For the law of the spirit of life in Christ.
För livets andes lag har i Kristus Jesus.
Has made us free from the law of sin and death.
Fria från syndens och dödens lag.
Now the law of sin and death is the law of Moses.
Syndens och dödens lag, det är Mose lag.
And he said there was a law that freed me from that law.
Och han talar om en lag som har frigjort mig från den andra lagen.
There's a law that frees me from that.
Det finns en lag som frikänner mig från den gamla lagen.
From the concept of sin and death.
Från det här sammanhanget med synd och död.
It is the law of the spirit of life in Christ.
Det är livets andes lag i Kristus.
For the law, all the law could do was condemn me.
För allt lagen kunde åstadkomma i mitt liv, det var fördömelse.
The law had the power to show me that I was wrong.
Den gamla lagen hade makt att överbevisa mig om hur fel jag hade.
But God has done in Christ what the law could not do.
Men det Gud har gjort i Kristus, det är det som lagen inte kunde åstadkomma.
He has overcome sin in the flesh.
Han har övervunnit synden i köttet.
I hope the Holy Spirit makes you grasp this.
Jag hoppas att den helige ande hjälper dig att omfatta det här och ta det till dig och förstå det.
Help you to grasp what I'm saying.
Hjälper dig att förstå och se detta.
The new law, the new covenant.
Det nya förbundet.
Is not writings of thou shalt and thou shalt not.
Är inte en massa påbud om att du ska inte göra det och du ska göra det.
It is the life of Christ within you.
Utan det är Kristi liv i dig.
Christ has come to live in your heart.
Kristus har kommit för att leva i ditt hjärta.
Halleluja.
Halleluja.
Let the Holy Spirit make that real to you.
Låt den helige ande göra detta levande för dig.
Now, well, Brother Potter, what about the New Testament?
Jaha, Brother Potter, vad säger vi om Nya Testamentet då?
Well, we would have never had the New Testament if there hadn't been problems.
Ja, Nya Testamentet, det hade vi inte haft om det inte hade funnits problem.
And I'm certainly not going to say there's not problems.
Och jag är inte den som tänker påstå att det inte existerar problem.
All of the epistles were written to correct problems.
De breven vi har i Nya Testamentet, de skrevs för att korrigera problem.
And there's an answer to your question.
Och det finns ett svar på frågan.
You see, if you really have the life of Christ within you.
Om du verkligen har Kristi liv i dig.
I like the way the Chinese put it.
Jag gillar kinesernas sätt att beskriva det här.
Many of the Chinese Christians don't even have a Bible.
Många av de kinesiska kristna äger inte en bibel.
There are millions of Chinese Christians.
Det finns miljontals kinesiska kristna.
That have never seen a Bible.
Som aldrig har sett en bibel.
But you know what they call the Holy Spirit?
Vet du vad de kallar den helige ande för?
Their word for the Holy Spirit.
Deras ord för den helige ande.
Is resident boss.
Det är den närvarande chefen.
Hallelujah. I like that.
Det gillar jag. Den inneboende chefen.
Resident boss.
Den inneboende chefen.
Amen. The boss that lives inside of you.
Chefen som bor i mig.
Hallelujah.
Hallelujah.
So, we're getting somewhere.
Jag tror att vi kommer någonstans.
At least I hope you are.
Jag hoppas i alla fall att du gör det.
The new covenant,
det nya förbundet,
is ratified by our obedience to the Holy Spirit.
Det blir förverkligat genom vår lydnad mot den helige ande eller för den helige ande.
In that same chapter now,
i samma kapitel,
is verse 14,
i vers 14,
for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God.
För alla de som drivs eller leds av Guds ande, de är Guds barn.
As you walk with God.
När du vandrar med Gud.
The character of God begins to come forth within you.
Då kommer Guds karaktär och personlighet att börja växa fram och ta form i ditt liv.
And as you walk with God.
Och allt efterhand som du vandrar med Gud.
Step by step, day by day.
Steg efter steg, dag efter dag.
He does very special things in your life.
Så gör han väldigt speciella saker i ditt liv.
I know how he did my life.
Så är det han har gjort i mitt liv.
We're walking with the Lord and we're really happy about it.
Vi vandrar med Herren och vi är jättelyckliga för att vara tillsammans med honom.
And the Lord stops and says, "Now wait just a minute."
Och så stannar Herren till och så säger han, stopp ett tag här.
This thing that you're carrying with you in your pocket.
Hörde du har någonting i fickan som du bär med dig.
He says, "Now it's time to make a choice."
Nu är det dags att göra ett val här.
Do you want to go on with me or do you want to stay here?
Vill du gå vidare med mig eller vill du stanna här?
Do you want to walk in fellowship with me?
Vill du ha gemenskap med mig så att vi kan komma vidare?
Or do you want this thing?
Eller vill du behålla det där du har i fickan?
And we have to make a choice.
Och så måste vi göra ett val.
We have to choose between what we have and what God is.
Vi måste välja mellan det vi har och det Gud är.
Now if we choose God,
om vi väljer Gud,
then we lay down something of ourselves.
Så lägger vi av oss någonting som har varit vårt.
That is the Holy Spirit's work of mortification.
Så verkar den helige ande fram den här dödsprocessen.
I've preached much about the cross.
Jag predikar mycket om korset.
And the cross becomes a reality as you walk with God.
Och korset, det blir en verklighet när du vandrar med Gud.
The cross is not something that you can do.
Korset är ingenting som du kan göra, åstadkomma.
The cross is not living ascetic behavior.
Could you repeat that?
The cross is not a living of ascetic behavior.
Ascetic?
Ascetic meaning like a monk. Person who fasts and hides himself okay. away and so on.
Det här att vandra korsets väg, det är inte att leva som en asket.
The cross is when a part of you dies.
Korset, det är när en del av dig dör.
It's when you come to that place with God.
Det är när du kommer till den punkten med Gud.
That you choose God.
Där du väljer Gud.
Over something else.
Istället för någonting annat.
And sometimes it's difficult to do.
Ibland är det svårt att göra det.
Sometimes it hurts.
Det är ont.
To make that choice.
Att göra det valet.
Because you know it's been with you for a long time.
Därför att det där du har med dig, det har du burit länge.
But God puts his finger on things.
Men Gud, han sätter fingret på vissa ömma punkter.
That he knows are going to destroy you.
Han, som han vet, så småningom kommer förstöra ditt liv.
And that's where the cross comes to play.
Och det är där korset kommer in i bilden.
He knows where Satan has a grip in your life.
Han vet precis var Satan kan komma åt dig i ditt liv.
And he's going to put his finger on it.
Och där sätter Gud sin finger.
Not because he's trying to hurt you.
Inte därför att han är ute efter dig eller vill skada dig.
But because he's trying to save you.
Utan för att han försöker frälsa dig.
Because he's trying to deliver you.
För att han vill befria dig.
We have a perfect example in the word of God.
Och i Guds ord har vi ett perfekt exempel.
A rich young ruler came to Jesus.
En rik ung man kom till Jesus.
Matthew chapter 19.
Vi läser det i Matteus 19.
And oh Lord, what must I do to be perfect?
Herre, vad ska jag göra för att bli fullkomlig?
What must I do to have eternal life?
Vad ska jag göra för att få evigt liv?
And Jesus said, thou knowest the law.
Du känner ju lagen, sa Jesus.
And the prophets.
Du känner profeterna.
And this young man said, well, I've done all this from
my youth. Den unge mannen sa, jag allt detta har jag hållit ända sedan min barndom.
Jesus said, if thou wouldst be perfect.
Ja, sa Jesus, men om du vill bli fullkomlig.
Go and sell everything you have.
Gå då hem och så säljer du allt du äger.
Give it to the poor.
Ge det till de fattiga.
Now notice he didn't say sell everything you got and put it in the bank.
Lägg märke till att han sa inte att sälj allt du äger och sätt in pengarna på banken.
He said give it to the poor.
Utan ge pengarna till de fattiga.
And come and follow me.
Sen kommer du och följer mig.
And the young man went away sorrowful.
Den unge mannen gick bedrövad bort.
Being a very rich man.
Han var väldigt rik.
Very powerful young man.
Väldigt mäktig ung man.
Jesus did not run after him.
Jesus sprang inte efter honom.
He did not say, "We're going to sing three choruses of 'Just as I am' and try to get you to come back."
Jesus sa inte, "Okej, vänta lite, vi ska bara sjunga kören 'Jag kommer som jag är' tre gånger så att du kan få tid på det att komma tillbaka."
He let him go.
Nej, han lät honom gå.
Because he had made a decision.
För mannen hade fattat ett beslut.
Not to follow God.
Att inte följa Gud.
You see, God knew something.
Gud visste någonting.
He knew something that he knows in our life.
Han visste någonting och han vet någonting i våra liv.
This young man was not really a servant of God.
Den unge mannen var egentligen inte en Guds tjänare.
He had a God in his life that was greater than God.
Han hade en Gud i sitt liv som var större än Gud.
He was not really serving Jehovah.
Han tjänade inte Jehova.
He was serving money, gold.
Han tjänade pengar, guld.
And pride and power.
Och högmod och makt.
Those were his gods.
Det var hans gudar.
The other was just a facade.
Det andra var bara en fasad.
Oh, he seemed so religious on the outside.
Såg man till det yttre så verkade han väldigt religiös.
He seemed to be so much ecumenical.
Han verkade så präktig.
But inside he had another god.
Men inuti sig hade han en annan gud.
And God put his finger on it.
Och Gud satte fingret precis på den ömma punkten.
And said, if you want to walk with me,
och sa, om du vill vandra med mig,
you're going to have to cast down this
god. Så måste
god.
Du riva ner den här guden.
You're going to have to get rid of this god in your life.
Du måste bli av med den här guden i ditt liv.
And then you can follow me.
Sen kan du följa mig.
You see, everything that God puts his finger on in our life,
allt som Gud sätter fingret på i våra liv,
is going to be a god to us somewhere, somehow.
Kommer att bli en gud i våra liv så småningom.
It's going to be something in our life that competes for the love of God.
Kommer att bli någonting som konkurrerar med Guds kärlek.
It's going to be something in our life that takes the place of God.
Det kommer att bli någonting som ersätter Gud och tar hans plats.
The Bible tells us to love not the world.
Bibeln säger att vi inte ska älska världen.
Neither the things of the world.
Inte heller det som finns i världen.
For if any man love the world,
om någon människa älskar världen,
love for the Father is not in him.
Så finns faderns kärlek inte i honom.
It takes the place of the love of God.
Därför att det ersätter platsen som Guds kärlek skulle ha.
And God knows that.
Och Gud vet om allt det här. Han känner till det.
And so God's going to put his finger on it.
Så Gud kommer att sätta sitt finger på precis den punkten.
Now he may not deal with everything in your life, and he won't deal with everything in your life.
Det är inte säkert att han på en gång tar itu med allt i ditt liv, och det gör han inte.
But over a period of time.
Men över en längre tidsperiod.
As you walk with God.
När du börjar vandra med Gud.
He's going to put his finger on this and that
and the
other.
Peka ut den saken och sen en annan sak och en tredje sak.
He came to Abraham.
Han kom till Abraham.
And Abraham, do you want to follow me?
Och sa, Abraham, vill du följa mig?
Oh yeah, Lord, I want to follow you.
Ja visst, sa Abraham, jag följer dig, Herre.
Well, sell what you got, Abraham.
Sälj det du har, Abraham.
Get rid of your farm.
Sälj bondgården.
Sell your property and follow me.
Sälj dina ägodelar och följ mig.
Leave your kindred.
Lämna din släkt.
And follow me.
Och följ mig.
He had to make a choice, didn't he?
Abraham fick göra ett val.
Between his home and his family.
Mellan hemmet och familjen.
And God.
Och Gud.
Well, thank God he chose God.
Han valde Gud.
There came a time in his life later on.
Det kom en punkt lite senare i hans liv.
When God spoke to him and said, "Son, I want you to circumcise yourself."
När Gud sa till honom, min son, jag vill att du omskär dig.
If you want to go on with me, Abraham.
Om du vill fortsätta vandra med mig, Abraham.
And you have to circumcise yourself.
Så måste du omskära dig själv.
And Abraham obeyed God.
Och Abraham lydde Gud.
Amen. Hallelujah. He chose God.
Han valde Gud.
There came a time later on in his life.
Lite senare i hans liv så kom det en ny tidpunkt.
When God put his finger on Isaac.
När Gud satte fingret på Isak.
Take your son and offering to me.
Ta din son och offra honom åt mig.
Hallelujah.
Halleluja.
Abraham had to make a choice between Isaac and God.
Abraham fick göra ett val mellan Isak och Gud.
That's where the cross comes into play.
Det är där korset kom in i bilden.
That's the choices that we have to make.
Det är de val vi måste göra.
When I was very young,
när jag var mycket ung,
I had a very promising career.
Så hade jag faktiskt en lovande karriär framför mig.
In nuclear physics.
I kärnfysik.
When I graduated from high school,
när jag tog examen från,
I graduated with straight the highest grades.
Så hade jag de högsta betygen.
I won many medals and trophies.
Jag fick många diplom och många utmärkelser.
And I wanted to go into nuclear physics.
Och jag ville fortsätta och jobba med kärnfysik.
I had an uncle that wanted to pay my way.
Jag hade en farbror som ville betala för mina studier.
To the best schools in America.
Så att jag kunde gå på de bästa universiteten i USA.
But it was about that time that Jesus came into my life.
Men det var då Jesus kom in i mitt liv.
And I had to make a choice.
Jag fick göra ett val.
A choice between a great career.
Ett val mellan en fantastisk karriär.
And walking with God.
Eller att vandra med Gud.
And I've never regretted that choice.
Jag har aldrig ångrat det jag valde då.
I've never regretted it.
Det har jag aldrig ångrat.
Hallelujah, from that day to this.
Från den stunden intill idag så har jag aldrig ångrat.
The cross is always a choice.
Korset är alltid ett val.
The cross is not the fact that you've got arthritis.
Korset är inte till exempel att du får artrit eller reumatism.
It's not the fact that your hair's fallen out.
Det är inte korset är inte att du blir flintskallig.
Amen. Well, you know, we blame the cross for everything, you know.
Vi talar ofta om att det är mitt kors när det är vanliga enkla problem det handlar om.
That's just the cross, you know.
Ah, det är ett kors som jag måste bära.
Mother-in-law's coming to town.
När svärmor kommer på besök.
That's the cross.
Så är det ett kors som jag måste bära.
No, that's not the cross.
Nej, det är inte korset.
It might make you cross, but it's not the cross. Amen.
Oh,
that's hard to translate.
That's hard.
But you see what I'm driving at.
Du förstår vad jag är ute efter.
The cross is always a choice.
Korset är alltid ett val.
It is a choice between God and something.
Det är ett val mellan Gud och någonting annat.
And you must choose God.
Och du måste välja Gud.
Over whatever it is.
Vad det än gäller.
And as you choose God.
Och när du då gör det valet, du väljer Gud.
That thing in your life is mortified.
Då dödas det som var hindret i ditt liv.
It is put on the cross.
Då spikas det fast på korset.
It dies.
Och dör.
And that's the death that has to come to our life.
Och det är den döden som måste vara verksam i våra liv.
I won't preach a whole lot on the cross today.
Jag ska inte predika om korset så mycket idag.
I'm about finished with what I want to say this afternoon. But
jag är i stort sett färdig med det jag vill säga här på eftermiddagen.
I really just opened the door on this thing.
Jag har bara precis öppnat dörren till det här.
And I know I need to explain it further.
Och jag ska inte förklara detta ytterligare.
I want to show you the purpose of the New Testament.
Men jag vill visa syftet med det nya förbundet.
You see, the purpose of the New Testament.
Syftet med Nya förbundet.
Is not that we might serve God legalistically.
Är inte att vi ska börja tjäna Gud på ett lagiskt sätt.
But as I walk in the Spirit.
Men när jag vandrar i anden.
Then I will find myself doing the things that are here.
Så kommer jag upptäcka hur jag gör det som står i Nya testamentet.
Halleluja.
Prisad vare Herren.
Have you ever bought any flowers in a little package?
Har du någon gång handlat blomsterfrön?
And on the outside of the package there's a picture.
Och så har du en bild på framsidan.
And you say, oh, that's going to be beautiful.
Och så säger man, vilken vacker blomma det kommer bli, eller vilka vackra blommor.
You open up the ground and get it ready.
Så du jobbar med jorden och du sår.
And you plant the seeds.
Sår fröna.
And you watch them spring up.
Och så tittar du hur de börjar växa upp.
And then you look at the package.
Och så tittar du på blomman.
And the little plant is about this big.
Bilden på blomman, och så tittar du på det lilla skottet som kommer upp.
That's not it yet.
Nej, det är inte samma sak. Inte än.
But it looks similar.
Men det kan kanske likna det, ja.
Well, then a little while later you go out, it's grown a little taller.
Efter ett tag så går du och tittar igen, så har det vuxit mer.
So, well, it looks a little like it.
Men nu börjar det kanske likna lite i alla fall.
But it's not there yet.
Men det är inte riktigt samma.
And then it puts a bloom, a little bud on.
Och så kommer en liten blomsterknopp och växer fram.
And you say, well, it looks more like it every
nu
day.
Nu börjar det likna ännu mer den här bilden.
And then after a while it blooms.
Och så efter ett tag så öppnar sig blomman och
and you say, oh, how beautiful.
Och så vacker den är.
And you look at the picture.
Och så tittar du på bilden.
You look at the bloom.
Och tittar på den blomman.
And you say, that's it.
Det är precis exakt likadant.
That's what I wanted.
Det var det jag ville ha.
It's the same thing with the Bible.
Så fungerar Bibeln.
Especially in the New Testament understanding.
Speciellt det här nya testamentliga livet.
As you walk with God,
när du vandrar och lever med Gud.
And you have the Holy Spirit in your life.
Och du har den helige ande i ditt liv.
He directs you.
Så leder han dig.
He directs God's people.
Så leder han Guds folk.
And God knows that there's going to be problems.
Och Gud vet att det kommer att bli problem.
So God put in the church.
Så Gud, han gör så här med församlingen.
Apostles,
han ger den apostlar,
prophets,
profeter,
evangelists,
evangelister,
pastors,
pastorer,
and teachers,
och lärare.
Why?
Varför då?
So that they would recognize,
så att de kan känna igen,
the work of the Holy Spirit within you,
den helige andes verk i dig.
Are you hearing what I'm saying?
Hör du det jag säger? Förstår du?
When they see you obeying the Holy Spirit.
När de ser dig lyda den helige ande.
Then if you are walking in the Spirit.
Som du då vandrar i anden.
You will do by nature what's in this book.
Så kommer du på ett naturligt sätt att göra det som står i boken.
You can try it the other way around and it's not going to work.
Du kan prova det på andra hållet, men på andra sättet, men
you
det
can
kommer
say,
inte
well,
fungera.
I'm going to act like this and do that and conform to this.
Du kan läsa instruktionerna och försöka anpassa ditt liv efter dem.
It's not going to work.
Det kommer inte fungera.
Because all it's going to do is produce self-righteousness.
Allt det åstadkommer är självrättfärdighet.
Do you understand me?
Förstår du?
You see, if I am the one that's producing it.
För att om jag är den som frambringar.
If I am conforming to the law.
Om jag är den som anpassar mig till lagen.
New Testament law now.
Den nytestamentliga lagen.
If I read what Matthew, Mark, Luke, John, Paul and all those brothers
say. Om jag läser vad Matteus, Markus, Lukas, Johannes och Paulus och de andra grabbarna säger.
And I try to do it.
Jag försöker göra precis som de har sagt.
I've done the same thing that Israel did with the Old Testament.
Ja, det gör jag inte annat än det Israel gjorde med gamla förbundets lag.
And I am trying to produce my own righteousness.
Och så försöker jag åstadkomma min egen rättfärdighet.
But God cannot receive that.
Men det kan inte Gud ta emot.
There is a greater righteousness.
Det finns en större rättfärdighet.
It is the righteousness of his life within us.
Det är rättfärdigheten i hans liv, genom hans liv i oss.
And as we learn to obey the Spirit of God.
När vi lär oss lyda Guds heliga ande.
Then we begin to walk in that righteousness.
Då börjar vi vandra i den rättfärdigheten.
It's not what we would do.
Det är inte det vi skulle vilja göra.
It's what he would do.
Utan det är det han vill göra.
There's one beautiful verse that Paul gave us.
Det finns en underbar vers som Paulus gav oss.
I wish I had my amplified Bible.
Jag önskar jag hade haft min amplified Bible med mig.
It's in Romans chapter 7 and verse 6.
Vi kan läsa det i Romarbrevet 7 vers 6.
Verse 6.
Romarbrevet 7, 6.
But now we are delivered from the law, that being dead wherein we were held, that we should serve in newness of spirit, which means life, and not in oldness of letter.
Men nu är vi lösta från lagen i det att vi har dött från det under varunder vi förhölls fångna. Och så tjänar vi nu i andens nya väsende, inte i bokstavens gamla väsende.
You see, in the seventh chapter of Romans.
När man läser här i det sjunde kapitlet i Romarbrevet.
Paul experienced the same thing that we experienced.
Så ser vi att Paulus har gått igenom samma sak som vi går igenom.
He realized that the power of the law was to bring death.
Han insåg att syftet med lagen var att få oss att dö.
And then when he gave his life to the Lord,
och så när Paulus gav sitt liv till Gud,
he tried to serve God the same way.
Så försökte han tjäna Gud på samma sätt.
Hallelujah. He tried to take the new law.
Han försökte ta den nya lagen.
The New Testament law.
Nytestamentliga lagen.
And he tried to live the same way.
Försökte leva på samma sätt som under den gamla lagen.
But he found again that he still failed God.
Men upptäckte att han fortsatte att svika Gud.
Because he was trying by the law to do so.
Han försökte genom lagen att fullborda det här.
And sin in the New Testament.
Och synd i Nya testamentet.
Sin to you.
Synd för dig.
As a child of God.
Som Guds barn.
Is when you violate the presence of God.
Det är när du våldför dig på Guds närvaro.
When you do something in your life.
När du gör något i ditt liv.
That violates the presence of God.
Som kränker Guds närvaro.
That is sin.
Då är det synd.
Halleluja.
Halleluja.
Paul says in Romans 14.
Paulus säger i Romarbrevet 14.
And whatsoever is not of faith is sin.
Allt som inte görs genom tro är synd.
Didn't he say that?
Det sa han.
Whatsoever is not of faith is sin.
Det som inte är av tro, det är synd.
When you do something.
När du gör någonting.
And you feel it's not pleasing to God.
Och du upplever det här inte välbehagligt för Gud.
It's sin.
Då är det synd.
It has cost you the presence of God.
Då betalar du priset med att komma bort ifrån Guds närvaro.
Hallelujah. I don't have to have a memory that remembers 600 laws.
Jag behöver inte ha ett minne som kan komma ihåg 600 lagar.
God has given me something far greater.
Gud har gett mig mycket större.
He's given me a life.
Han har gett mig ett liv.
That goes with me 24 hours a day.
Som är med mig 24 timmar om dygnet.
Goes with me everywhere I go.
Var helst jag går så är min eller det här livet med mig.
He listens to every conversation.
Han lyssnar till alla samtal jag har.
He listens to my words.
Han lyssnar till mina ord.
He knows my thoughts.
Han känner mina tankar.
And even before I say something.
Till och med innan jag säger någonting.
Because wait a minute.
Så säger han, ett ögonblick säger han.
Don't say that.
Säg inte det.
Hallelujah.
Prisad vare Herren.
Before I go somewhere he can say, don't go there.
Innan jag ska resa någonstans så kan han säga stanna. Åk inte dit.
He is in everything that I do and everywhere that I go.
Han är med i allt jag gör och vart jag helst jag reser.
If I start to turn in somewhere,
om jag svänger av någonstans,
he can say, you don't need to be there.
Nej, säger han, det är fel väg.
Or sometimes I'll be going somewhere and he say, you need to stop and see this person.
Och kanske jag är på väg någonstans när han talar till mig och säger, stanna och besök den personen.
He knows.
Han vet.
He knows everything.
Han vet allt.
I don't have to have a law.
Jag behöver inte lagen.
I have the author of the book living inside.
Därför att jag har författaren som bor i mitt hjärta.
I have the author of the book inside.
Jag har författaren till boken och han bor i mitt hjärta.
Where do you think Peter got it from?
Var tror du Petrus fick ordet ifrån?
Where do you think John got it from?
Och Johannes, var tror du han fick ordet ifrån?
Where did Paul get it from?
Och Paulus, var fick han det ifrån?
Hallelujah, as they were moved upon by the Holy Spirit.
Prisad var Herren, de drevs av den helige ande som talade i dem.
Hallelujah.
Halleluja.
And that's what the new covenant is.
Och det är det som är det nya förbundet.
It is a life within you.
Det är ett liv i dig.
That guides every step and every thought.
Som vägleder dig varje steg, varje tanke.
Let me close with this story.
Jag ska avsluta med en berättelse.
I was driving home one evening from we had been out to eat somewhere.
En kväll var jag på hemväg, körde i bilen. Jag hade varit ute och ätit.
There were several men in the car.
Vi var några män i bilen.
And we were talking and laughing and having a big time.
Vi hade kul, vi körde där och satt och snackade och skojade.
And I was coming to an intersection.
Och så kom jag till en påfart.
Where I had the right of way.
Och jag hade företräde.
The people from the other direction had stop signs.
Och de som kom från andra hållet, de hade stopptecken.
As I came down this hill.
Och när jag kom ner för den här backen.
The Holy Spirit spoke to me just like that.
Så talade den helige ande till mig plötsligt.
And said stop.
Stanna.
And so I stopped my car immediately.
Så jag stannade ögonblickligen bilen.
And just at that time.
I det ögonblicket.
Someone came through the intersection very fast.
Så körde någon väldigt snabbt genom korsningen.
They had run the stop sign.
De hade kört ner stopptecknet.
And if I had been there.
De struntade i det. Om jag hade kört ut.
I would have been killed.
Så hade jag blivit dödad.
But the Holy Spirit said stop.
Men den helige ande sa stopp.
Now, I didn't argue with God.
Jag diskuterade inte med Gud.
I didn't say, God, I'm not going to stop because I've got the right of way.
Jag sa inte så här, Gud, jag behöver inte stanna här. Det är ju de som har stoppplikt, inte jag.
I knew better.
Nej, jag visste bättre än så.
When God says something, you better listen to it.
När Gud säger någonting så är det bäst att du lyssnar till honom.
I stepped on my brake.
Jag stampade på bromsen.
And immediately this man came through the intersection.
Och i samma ögonblick såg jag bilen köra snabbt igenom
överkorsningen. The only reason that I'm living here today.
Enda skälet till att jag står här levande idag.
Because I heard the voice of the Holy Spirit.
Är att jag hörde den helige andes röst.
Last year when I came over here.
Förra året när jag reste hit.
We got on a plane in Chicago.
Så jag klev ombord på ett plan i Chicago.
As I was getting on the plane.
När jag var på väg att boda planet,
I felt uneasy in my spirit.
Så kände jag ett obehag i min ande.
I told you yesterday.
Jag berättade igår.
When your peace is disturbed, you better pray.
Att när friden är störd, då är det bäst att du ber.
I started to get on the plane.
Jag började gå ombord på planet.
And my peace was disturbed.
Och min frid var störd.
And I began to pray.
Och jag började be.
Immediately I had a vision of the motor.
Jag såg en bild, en vision av motorn.
And then I had a vision of the wheel of the plane.
Och så hade jag en vision av planets hjul.
And I told my wife, I said, there's something wrong with one of the motors on this plane.
Och så sa jag till min fru, det är något fel med ett av motorerna på planet.
And one of the wheels.
Och ett av hjulen är också fel.
And she said, well, should we get on it?
Hon sa, ska vi gå upp planet?
I said, the Holy Spirit hasn't told me not to get on it.
Nej, den helige ande har inte sagt till mig att jag ska lämna planet.
But I'm telling you something's wrong.
Men jag säger att någonting är fel.
And we got on the plane.
Så vi gick ombord.
They started to take off.
Så började planet taxa ut för att lyfta.
And it was doing about 200 miles an hour.
Och det började starta och det gick ungefär 200 km i timmen.
Liftoff speed.
Och det var ungefär den hastigheten så det skulle börja lyfta.
But it didn't lift up.
Men det lyfte inte.
And all of a sudden the captain slammed the brakes on.
Så plötsligt så slog kaptenen till alla bromsar.
And we skidded to the end of the runway.
Och vi sladdade ända till slutet på startbanan.
And the tires on the plane caught on fire.
Och hjulen började brinna.
And all kind of emergency equipment came very quickly.
Och snabbt var brandmännen och räddningspersonal på plats.
Now there's smoke coming up from the bottom of the plane, you know.
Vi såg hur rök vällde upp från undersidan av planet.
And the captain of the plane says, "Now don't anybody be upset."
Och kaptenen sa att det är ingen idé, ni behöver inte vara oroliga.
It's just that the plane is on fire. That's
bara
all.
Att planet brinner, men inte så farligt.
I thought,
Ja, ja, tänkte jag.
But they came out and they took care of it very quickly.
Men de släckte branden och de tog hand om det väldigt snabbt.
One of the motors of the plane had blown up.
Och en av motorerna på planet hade gått sönder.
On takeoff.
När vi skulle lyfta.
And the tire had blown out when he slammed the brakes on.
Och ett av hjulen hade exploderat när han slog till bromsarna.
Exactly what God showed me in the vision.
Exakt vad Gud visade mig i visionen.
But we were not hurt.
Men vi var oskadda.
Hallelujah.
Prisad var Herren.
People, you need to hear the Spirit.
Ni måste lyssna till anden.
I said you need to hear the Spirit.
Ni måste lyssna till anden.
You got to begin to learn to listen to him.
Måste lära att lyssna till honom.
God wants to reveal himself to
you. Gud vill uppenbara sig själv för dig.
Not only does he live in your heart.
Det är inte bara att han lever i ditt hjärta.
He wants to live through you.
Han vill leva genom dig.
And you're going to find the more that the cross becomes a reality.
Och ju mer korset blir en verklighet i ditt liv.
The greater the revelation of Christ will become to your heart.
Desto större kommer uppenbarelsen av Kristus att bli för dig.
The more that you make those choices.
Ju mer du gör de här valen.
I choose God.
Jag valde Gud.
More than this or more than that
mer
or more
det,
than the other.
Mer än det.
When you make those choices.
När du gör dessa val.
Something dies within you.
Så dör någonting i dig.
And Satan loses a stronghold.
Och så förlorar Satan ett fäste.
Hallelujah.
Prisad vare Herren.
Now we're going to break a little early. I'm not going to try to preach an hour and a half every day I get up here.
Jag känner mig inte tvungen att predika en och en halv timme varje dag jag går upp här. Utan vi ska sluta lite tidigare nu.
There are so many things that I want you to understand.
Men det är så mycket jag skulle vilja att du förstod.
Would you like to hear God's voice to your heart?
Skulle du vilja höra Guds röst i ditt eget hjärta?
Would you like to be in that place that God can speak to you?
Skulle du vilja vara i den situationen att Gud kan tala till dig?
And God can tell you things.
Gud kan berätta saker för dig.
And you can begin to be a blessing to other people.
Kan börja bli till välsignelse för andra människor.
Do you know what the definition of maturity is?
Vet du hur man kan definiera mognad?
God wants you to mature.
Gud vill att du ska mogna.
You know when you're a baby?
När du är en bebis.
You're in total care, aren't you?
Då blir du helt och hållet omhändertagen hela tiden.
And as you grow up.
Allt efterhand som du växer.
Get a little older.
Blir lite äldre.
Get to be a teenager.
Du blir tonåring så småningom.
Well, you're still in total care, aren't you?
Så är du fortfarande väldigt omhändertagen.
It's a different kind of care.
Det är en annan slags omhändertagande.
But when you mature.
Men när du mognar.
You come to that place where you give back more than what you take.
Så kommer du så småningom in i ett läge där du ger ut mer än du får ta emot.
The baby takes and takes and takes.
Bebisen bara tar emot och tar emot och tar emot hela tiden.
But as you mature.
Men när du blir mogen.
You begin to give back.
Och mognar så ger du tillbaka.
You begin to give back much more than you take.
Så småningom ger du mycket mer än du tar och får.
And that's a definition of maturity.
Det är en definition av mognad.
And God wants us to mature spiritually.
Och Gud vill att vi ska mogna andligt.
Oh, there are still times I want somebody to share a word of the Lord with me.
Oh, det finns fortfarande. Det är fortfarande så att jag till exempel längtar efter att människor ska komma och dela ett Guds ord med mig.
Give it to me, Lord.
Jag säger, Herre, du kan väl ge mig, Herre.
But there's many more times when God says I want you to speak to someone.
Men oftare så säger Herren till mig att nu vill jag att du ska tala till människor.
I want you to tell somebody something.
Jag vill att du ska ge någonting till någon, säga någonting.
I went to a minister's meeting a few days ago.
För några dagar sedan så besökte jag en ledarkonferens.
A young pastor has his church.
En församling som leds av en ung pastor.
There were several men in the room with us.
Och vi var ett antal män samlade i rummet.
And they had met the night before, but I hadn't been able to come.
De hade bara haft möte kvällen innan, men jag hade inte haft möjlighet att delta då.
We began to pray.
Vi började be tillsammans.
And all of a sudden God began to speak to me.
Och så plötsligt började Gud tala till mig.
And I called this young man by name.
Och så kallade jag på den här mannens uppmärksamhet genom att säga hans namn.
I said, brother, God wants me to tell you something.
Borde Gud vill säga någonting till dig.
I said, Satan's lying to you.
Satan ljuger till dig.
You are doubting your ministry.
Du tvivlar på din tjänst.
You are doubting your calling.
Du tvivlar på din kallelse.
And the enemy is oppressing you.
Och fienden förtrycker dig.
And his mouth just dropped.
Och den här mannen, han tappade hakan.
And he said, that's the very things that we prayed about last night.
Men det är precis det vi bad för igår kväll.
Everything they had prayed about the night before.
Allt det de hade bett om kvällen innan.
God had revealed in the spirit.
Uppenbarade Gud i anden.
People, God knows what he's doing.
Gud vet vad han sysslar med.
I could tell you a thousand things.
Jag kunde berätta tusentals historier.
Things that God has spoken to my heart.
Saker som Gud har sagt och talat i mitt hjärta.
And as we begin to share them.
Och när vi börjar dela dem.
They minister to people's lives.
Så betjänar de människors liv.
So I want us to be open to the spirit.
Jag vill att vi ska vara väldigt öppna för den heliga anden.
If God tells me to tell you something, I'm going to do it.
Om Gud säger till mig att säga någonting till dig, dela någonting med dig, så kommer jag att göra det.
If he doesn't tell me, I'm not going to do it.
Om han inte säger någonting så säger jag inget.
So you don't have to come to me and say, Brother Potter, please pray.
Så du behöver inte komma till mig och säga, snälla Potter, be för mig.
If God shows you something, please tell me.
Men om Gud visar dig någonting, så säg det till mig.
Because I promise you I already will.
Om Gud säger någonting till mig, så lovar jag att dela det med dig.
Don't you love him today?
Älskar du inte honom idag?
Amen. Praise God. All right, we're gonna quit for right now, and then
vi ska sluta just nu.
We'll give you a break until 6 o'clock.
Ska ni få vila till klockan 6 när vi börjar nästa möte.
Let's pray together.
Låt oss be tillsammans.
Father, thank you for this afternoon.
Fader, vi tackar dig för den här eftermiddagen.
Lord, bless this word to the hearts of your people.
Och tack Fader för att du välsignar det här ordet till våra hjärtan.
God, not to be trapped in legalism.
Hjälp oss att inte fastna i lagiskhetens fälla.
To seek our own righteousness.
Hjälp oss att inte söka vår egen rättfärdighet, Fader.
But to seek that righteousness which is of God.
Hjälp oss att söka din rättfärdighet, Gud.
Through the very life of Jesus Christ manifest in us.
Genom Jesu Kristi liv som manifesteras uppenbart i oss.
Father, we pray in Jesus' name.
Fader, vi ber om detta i Jesu namn.
Amen.
Amen.
God bless you.
Gud välsigne dig.